Greta hade en fantastisk inledning till min predikan. Mod. Tänk om man aldrig avstod från att göra saker som man ville för att man var lite för feg. Är det någon som har bangat ur någon gång i något tillfälle i livet och känt så här, där skulle jag gjort men jag vågade inte. Är det någon som har gjort det? Ja. Alla dessa missade tillfällen i sitt liv. Ja, men där skulle jag ha, och tänk, där kunde jag, och här fanns en öppning. Nej, och så fegar man ur. Och man har lite för lite mod. Ibland kan man sakna det där. Tänk om man inte liksom på grund av osäkerheten vågade pröva nya saker. Alltså, det är ju förståndigt att vara försiktig ibland. Alla nya saker behöver man inte pröva på helt oreserverat. Men ibland så hindras man ju för att man inte riktigt vågar ta de där stegen. Så under några veckor kommer den här rubriken dyka upp om mod när det gäller din tro på Jesus. Och du som sitter här, som är kristen, som kallar dig en Jesu efterföljare, du har redan uppvisat ett ganska stort mått av mod. I Hebreerbrevet 11 står det så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. För den dag som du sa ditt ja till Jesus, den dag du gav ditt liv till honom, så uppvisade du lite mod. Och mod och tro, det är liksom, de här sitter ihop. Man kan säga att mod, det är att tron tar sig uttryck. För att du har vid en punkt i ditt liv, om det var nyligen eller för jättemånga år sedan, så vänder du blicken, hjärtat, bönen, förhoppningen till en Gud du inte kunde se. Jesus, om du finns där, ta emot mig. Om du är där, förlåt mig. Men du visste ju inte. Tänk om han inte finns. Tänk om han inte lyssnar på mig. Tänk om han inte vill ha mig. Tänk om... Och så tog du ändå det där steget liksom. Ah! Och så märkte du. Han fanns ju där. Det hände någonting och det visade sig att han hade varit med dig hela vägen fast du inte hade sett det. Så om du tror på Jesus så har du tagit ett modigt steg en gång ut lite i det okända. Och då har tron blivit en övertygelse om det du hoppades. Och det har blivit en visshet om ting som du inte såg. Det är vad tron är och vad den gör. Den ser in i det osynliga och jag blir så övertygad. Det är ju så här. Jag tror ju inte på Gud, jag vet ju på Gud. Han är ju där. En visshet om ting man inte ser. Sen, det som jag kan tycka är jobbigt med Gud, det är att det slutar ju inte där. Han säger så här, bra Jörgen, du tog ett steg i tro, vad modig du är. Yes. Heja mig! Välkommen hem i famnen! Och så känner man sig trygg och glad. Ända tills han säger så här, nu tar vi ett steg till. Vad menar du? Ja, litar du på mig? Ja, vadå? Ja, men jag vill att du ska... Nej, men hur tänker du nu? Hur ska det gå? Ja, litar du på mig? Ja, men jag har ju redan gjort det en gång. Ja, nu fortsätter vi. Och sen kallar han oss att leva i tro. Det är inte bara att tron landar och jag har den, utan att vi fortsätter och tar steg i tro och lyssnar på den där lilla rösten, den där viskningen. Jag kanske ska gå dit, jag kanske ska göra det här, jag kanske ska säga, jag kanske ska ringa. Amen. Och så kallar han oss att fortsätta ta de där stegen in i ovissheten. Gud, är det du? Och det är lite jobbigt. Det hade varit mycket skönare om man bara kunde ha tagit det där steget och så var det klart liksom. Men livet i Guds rike med honom bygger på den där tilliten att han genom sin helige ande kallar oss att ta fortsatta steg, att lita på honom. Och ett område som kan vara utmanande för många av oss gäller just pengar. Det gäller ekonomi, det gäller givande och generositet. Och det här är ett jätteviktigt område. Det är få av oss som tycker att pengar är oviktigt. Oftast är det nog så att den som tycker att pengar är oviktigt, det är den som har ganska mycket av det och därför inte behöver oroa sig. Men pengar är ju liksom, det är centralt i hela vårt samhälle. Pengar skapar svårigheter i relationer. Men hur kunde du köpa det där? Vi har inte råd med det här. Om man lever ihop, en som är spara och en som är slösa. Eller när allting rasar, man inte vet hur ska jag få ihop det. Så ekonomi är viktigt. Det sitter så mycket ihop med trygghet eller oro. Och här kan ett modigt steg göra så stor skillnad i ditt och mitt liv. När det gäller tron på Jesus och våra pengar, vår ekonomi. Jag brukar försöka predika om det här minst en gång per år. På något sätt ha det lite rullande så att det återkommer. För att det är så viktigt. Det är viktigt för våra liv. En fråga eller ett påstående eller en tanke som jag har mött några gånger genom livet. Det är den där. Jag har hört att det är dyrt att vara med i pingkyrkan. Är det så? Man måste betala 10% av sina pengar för att vara med. Är det så? Jajamensan. Nej, säger jag inte. Men det är så här, för man har hört någonting om det här med liksom, det här 10%. Vad är det för något? Är tiondegivandet aktuellt idag? Vad är det för något och har det med oss att göra? Tiondegivandet, Gamla testamentet, en lag, en regel för Israels folk. De skulle ta 10% av markens gröda och djurens avkomma och så vidare och ge till templet, till leviterna, en av de 12 stammarna. För den stammen, de fick inga markområden i Israel. Så de kunde inte odla, de kunde inte ha någon djur. Utan de skulle sköta templet och tillbedjan och allt som hade med det att göra. Då tog de andra stammarna, gav 10% av sitt till templet, till leviterna för att de skulle sköta det. Och tiondegivandet, det gick bland annat till prästernas löner. Som sagt, för att de inte hade liksom egen mark och kunde få någonting så. Och det gick till, jag har skrivit som festoffer. Det var ju så att när man kom till templet med sitt mjöl och kött och bröd, allt vad man hade liksom. Så var det inte bara så att man gav det till dem och sen så gick man hem. Utan man fick själv festa loss lite grann på det man hade burit till templet och käka tillsammans där. Så det blev lite festmåltid i templet. Dessutom så tog man en del av det här och gav till då den fattige, den faderlöse och änkan. Så de behövande fick hjälp av det här. Och man kollar på, alltså det ser ju likadant ut idag faktiskt när det gäller våran kollekt, våra insamlingar. Det går till prästerskapets löner. Jag och Linnea är jätteglada, vi får lön. De flesta månader så trillar in några kronor på kontot där. Fantastiskt. Det går till oss för att vi ska kunna jobba här. Festoffer. Ja, men på något sätt. Du och jag får ju del av allt det som är kyrka, gemenskap, verksamhet. Allt det här liksom får vi ju del av. Du får till och med en liten bulle till kaffet idag. Eller något gott där ute. Alltså vi får del av det vi själva ger. Och en del av det som vi samlar in. Det ger vi ut till världen, till mission, till hjälp. Hjälpbehövande människor. Så att på det sättet så skiljer det sig inte jättemycket åt, även om det är en enorm skillnad i historia och tradition och kulturer. Och ett mönster man ser ganska tydligt genom hela Gamla testamentet, det är när Guds tron börjar, kan vi säga, fallera. När man tappar blicken på Gud och börjar vända sig till avgudar och liksom man vänder sig bort ifrån den tron, så sker samma sak med tiondegivandet i templet. Och man ger inte längre till templet. Och templet, tempeltjänsten, tillbedjan börjar förfalla. Och liksom det sitter ihop med att folket vänder sig bort. Sen skickar Gud någon profet som säger: hallå, vänd tillbaka till er Gud. Ja, ja, förlåt, förlåt. Och så vänder man tillbaka. Och det som väldigt ofta, liksom, det ligger tidigt där, är tiondegivandet. För då får man igång tempeltjänsten, tillbedjan och alla offer. Och det sitter ihop med att vända blicken tillbaka till sin Gud och följa honom. Så givandet sitter ihop liksom i både, ska vi kalla det för avfallet från Gud hos folket då. Och när man vänder tillbaka till Gud. Det var då. Nu då. Är tiondegivandet aktuellt idag? Idag efter Jesus, vi lever i ett nytt förbund. Det är jättetydligt i Bibeln. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Och det nya förbundet, vi lever inte under lagens krav. Inte alls. Det finns väldigt lite av måsten när vi läser vårt nya testament. Utan frälsningen är av nåd. Förlåtelsen är en gåva. Det eviga livet, hur Guds ande fyller oss. Det är en gåva som vi tar emot, eller hur? Yes. Så, behöver jag ge tiondet till Guds hus? Svar, nej. Där är ingen som ska ropa halleluja, det var helt rätt uppfattat. Jag kommer till himlen utan att ge en spänn i kollekten någon gång. Hörde du mig? Om du tror på Jesus så kommer du till himlen utan att ge en spänn i kollekten. Men, kära vän, om jag vill att Guds rikets välsignelser ska komma mig till del. Om jag vill att allt det goda som Gud har tänkt för mig, det han vill ge i mig, till mig och genom mig, så finns det en väg som heter generositet. För att Gud har jättemycket som han vill ge till dig. Och Gud kan bara ge i öppna händer. När jag håller hårt om mitt eget så finns det ingen plats för Gud att ge. Men när jag överlämnar mig och mitt och lever mitt liv inför honom med öppna händer, då finns det plats för Gud att ge av sina välsignelser. Om jag vill att Guds rike ska blomstra, Guds församling lokalt och globalt, så ger jag. Och även i, alltså efter Jesus på något sätt, och i modern väckelsehistoria, så ser man samma mönster. Att på platser där tron blomstrar, där det liksom det pyr lite grann i bänken, liksom så här, oh, här händer någonting. Guds församling är på gång. Där finns givandet. Där finns ekonomin. Tiondegivandet är ganska vanligt att man talar om. Och tvärtom, i en sovande kyrka, i miljöer där tron inte är så jättespännande och det inte är så viktigt, så sjunker också givandet. Så det sitter ihop. I tidningen Dagen så var det förra veckan bara en artikel om en brittisk undersökning om givande. Jätteintressant. Stewardship UK heter den. Och där var det bland annat så här, att åldersgruppen som är 18-24 år, den åldersgruppen, hur många här inne har vi 18-24? Ja, lyssna nu. I England så var ni den grupp som gav mest procentuellt sett utifrån inkomst. Tänkte jag så här, va? 18-24, då är man liksom... Men då är man ju student eller har sitt första jobb och det är lite knapert och liksom man vänder på kronorna och man kör en gammal risig bil som går sönder. Och... Ja, just det. Jag tittar på min son här framme för det som undrar. Den gruppen gav mest procentuellt sett. Det är så här, underbart, heja er! Och samtidigt väcks frågan, ja men vi andra då? Har vi någon här som är från 25 och uppåt? Ja, det är ju ganska många. Vad hände? Vi fick pengar, precis. Då har man liksom, det är lite mer stabilt, inkomsten ökar. Det blir lite... Och då gick givandet ner. Inte här såklart, det här är ju bara England. Det är bara England. Vad hände på vägen? Ja, jättespännande fråga. Det man också såg i den här stora undersökningen, det bekräftade det här att ett mer överlåtet engagemang ledde till större generositet. Ju mer engagerad man var i sitt sammanhang, desto mer gav man in i det. Alltså samma mönster som har varit sedan Gamla testamentets tid. I en text som handlar om en insamling, en lokal församling, så ser vi på ett sätt att Nya testamentet till viss del uppehåller liksom tiondegivandets princip, även om det inte sägs rakt ut. I första Korinthierbrevet 16 läser vi så här. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckats få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Och här skriver Paulus till församlingen i Korint, och han säger att när det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra som jag föreskrivit i alla församlingar i Galatien. Så det är inte bara till Korint. Det den här texten visar, även om det, den här svenska översättningen är inte supertydlig, men att det är proportionellt. Bibel 2000 säger vad han har råd med. Den är också så här, lite diffus. Engelska översättningar är tydligare och tycker ligger närmare grundtexten. Grundtexten säger så här, att du ska lägga undan och ge liksom, utifrån vad du har blivit välsignad med. Som du har blivit välsignad, säger grundtexten. Alltså, har du blivit välsignad så mycket? Så här har jag blivit välsignad. Ja, ge utifrån det. Och det här är nästan en kopia av texter i Gamla testamentet, femte Mosebok. Ge rikligt av det Gud har välsignat dig med. Alltså, Gud har välsignat mig med det här. Ja, men ge rikligt av det här. Ja, Gud har välsignat mig så. Ja, ge rikligt av det. Så även i Nya testamentet, Paulus säger, ge proportionellt av det du har. Tiondegivandet är ju väldigt rättvist utifrån det. 18-24-åringen som inte hade så mycket pengar ger det lilla. Och sen hände det där som Kalle sa, man får mera pengar. Jag kommer ihåg när jag fick min första lön. Det var en ganska låg lön. Men ändå blev det så här, oj, ska jag ge bort så här mycket nu? Det blev ju jättestor skillnad. Tidigare hade jag någon slags fickpeng eller veckopeng. Eller vi hade ett litet underhåll när jag jobbade som skolevangelist ett par år. Sen lite matpengar, och då blev ju tiondet väldigt lite. Och så fick jag min första riktiga lön. Då bara, oj vad mycket. Och jag glömde bort på något sätt att men det andra som jag fick, det var ju mycket mer också. Så det är proportionellt. Jesus, när han vid ett tillfälle förebrår farisén, han är i samtal med dem. Då... Och de lite grann skryter ju så här, vi ger faktiskt tiondet, ska du veta. Och han bara, jättebra. Men ni glömmer ju bort att visa barmhärtighet och vara goda mot människor. De tänkte så här, vi gör ju det rätta. Så det är så. Och då säger han, ni ska göra det ena utan att försumma det andra, säger han. Så är tiondegivandet en regel? Nej. Är det en lag? Nej. Finns det någon måste? Nej. Men någonstans ser vi att den här principen ligger kvar. I den här texten ser vi också att det finns en regelbundenhet på första veckodagen. Alltså att givandet i mitt liv blir planerat. Mitt givande blir regelbundet. Så att det inte är först när jag kommer. Då kanske Paulus kom och så hade han ett brandtal. Kom igen, nu ska vi hjälpa de fattiga i Jerusalem. Åh, vad bra. Och så ger man. Det kan man också göra. Vi hade ju Robert Andersson här förra veckan. Strålande predikan, han är duktig Robert. Och han talar om PMU. Och när Robert kommer och talar om PMU så bränner det till hjärtat. Och bara, yes, jag vill vara med i det här. Underbart. Då kan man ge lite grann, eller mycket till det. Men att mitt givande inte bara bygger på att det är någon som väcker mina känslor vid ett speciellt tillfälle. Utan på första veckodagen. Det finns en puls i mitt liv. Planerat, regelbundet givande. Ett mönster. Och om vi tänker också så här att den första kyrkan, den tidiga kyrkan består ju mest av judar. Från början är det bara en helt inom judisk rörelse. Och så kommer det till lite hedningar, lite icke-judar. Och sen blir ju icke-judarna i majoritet. Och sen, tyvärr, så puttas ju nästan judarna ut. Och kyrkan blir efter ett par 300 år där lite antisemitist. Liksom. Ganska skitig historia har vi i det. Men här i början så är den ju genomgående judisk. Det är det som dominerar absolut. Och vad har judarna med sig? Jo, tiondegivandet. Det är ju en del av deras DNA. Så alla de som är uppvuxna, eller alla de som är i kyrkan med judisk härkomst, de har ju liksom tiondegivandet till templet. Ja, det här har ju gjort hela mitt liv. Och mamma och pappa och de före dem. Jag har sett mormor och morfar. Det här har vi gjort i 100 år efter 100 år efter 100 år. Så det här är ju en del av deras liv. Och då kan man tänka så här. När de kommer till tro på Jesus. En jude som upptäcker att Jesus är ju den Messias vi har väntat på. Wow! Förlåtelsen kommer. Han blir uppfylld av den helige ande. Tror du? Nu ska jag ställa en fråga som jag vill att du svarar ja eller nej på. För dig själv räcker. Tror du att de flesta av dem tänkte så här. Åh, vad underbart! Nu lever jag inte längre under lagen. Nu slipper jag ge. Det tror inte jag heller. Åh, vad underbart! Slipper vi ge vår tionde? Nej! Men hela Nya Testamentet andas ju någonting helt annat. Där istället liksom, det är tacksamhet. Wow! Det är ju du! Det är ju dig vi läser om. Och anden fyller dem. Och förlåtelsen och friden och himmelen. Och bara, yes! Det måste. Jag ger, jag slipper ge, vad skönt. Nej. Om du har gjort det här för mig, här är jag. Vad kan jag ge tillbaka? Vi ser inte heller att de byter ut givandet mot annat. Jag har ju genom åren samtalat människor som uttrycker sig här. Att nej, jag ger inte mitt tionde eller mina pengar, utan jag ger av min tid istället. Alltså att man liksom kvittar så här, men antingen betalar jag eller så ger jag mitt engagemang. Ser jag det i Nya Testamentet? Nej, jag behöver inte ge för jag visar barmhärtighet istället. Nej, det ser vi ju inte heller. Det står om gästfrihet, ja. Det står om att tjäna människor. Tjäna utifrån våra gåvor. Det står om att vi ska liksom lägga ner våra liv för varandra. Men inte istället för. När Paulus skriver till församlingarna i Makedonien, då är det församlingarna i Filippi och Thessaloniki, så står det om dem så här. Ivrigt vädjade de. Och de bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Fanns det ingen gästfrihet, tjänande och barmhärtighet i Filippi och Thessaloniki? De tog bort det för de gav istället. Nej! Kan inte vi få vara med och ge? Jag har ju än inte blivit avbruten liksom i en predikan. Och säger, kan ni lägga upp kollektskylten igen? Jag måste ge lite mer. De vädjar ju om att få vara med och ge. Det andas ju ingenting av måste och liksom lag. Tillbaka till den här undersökningen, Stewardship UK. Så visade den att nyckeln till att leva ett generöst liv, det var att växa i förståelsen av Guds oerhörda generositet mot oss. Alltså ju mer av vad jag förstod, vad han har gjort, vad han har gett, vad han fyller mig med. När den förståelsen växte så ökade också villigheten att vara med och ge av sin ekonomi. Och jag tänker, en kristen idag är inte bundet av tiondegivandet. Inte alls. Du får ge ännu mer. Och försök liksom, se Jesus på korset framför dig. Hur han ser på dig och han säger, jag tar din synd, jag förlåter dig. Och så möter du honom uppstånden. Säger, jag besegrade döden för dig. Du ser honom återvända till himlen och så kommer den helige ande och fyller ditt liv med frid och kraft. Och så skulle min respons på det vara, måste jag vara med och ge? Det blir ju jättekonstigt. Det är inte måste jag utan får jag? Får jag? Kan mitt liv och det jag har fått, det jag har blivit välsignad med, ja, tid, gåvor och pengar. Kan det välsigna, kan det göra någon nytta för dig? Mitt lilla, här, ta det. Det handlar inte om måste jag, utan får jag. I våra gudstjänster, när vi ska samla in pengar, så säger vi oftast att vi ska samla in en kollekt, eller göra en insamling. Tidigare så var det vanligare att man sa, nu ska vi ta upp ett offer. Jag tror att det är ganska, eller väldigt sällan vi säger det här. Och det finns någonting väldigt positivt med det språkbruket för den som är ny, att vi har bytt det här. Tänk dig att någon människa kommer in i en kyrka för första gången och säger så här, nu ska vi ta upp ett offer, vi ska offra. Vad får man för associationer då? Är det mig? Vem ska vi, alltså offer, det är liksom, vad får du för bilder? Så att det är ganska bra att vi har bytt det. Men vi tappar också någonting med att när vi ändrar språket i det. För det är ju så att varje gång som jag väljer att ge så väljer jag bort någonting annat. Varje gång jag väljer att ge så väljer jag bort någonting annat. Så funkar ju hela livet. När jag väljer någonting så väljer jag per automatik bort någonting annat. Jag offrar någonting. Någonting som jag tycker är mindre viktigt. Kommer jag få mindre pengar på kontot när jag har skickat in mitt tionde? Jajamensan. Det får du. Men. Det finns många män i det här. Sen verkar Gud ha konstiga och märkliga vägar. Och du som är mattelärare eller ekonom, du må vara hur smart och duktig som helst på denna jord. Men vet du, Guds sätt att räkna, det får du aldrig ihop. För det är som att när vi ger, då händer någonting. Och Gud välsignar tillbaka. Det kanske är på ett annat sätt. Det är en annan valuta. Men det är som att det kommer tillbaka. Vi ger aldrig för att få. Det är inte så här, ja, nu ger jag. För Gud har lovat att välsigna. Undrar hur mycket jag får tillbaka. Nej. då är det fel på hjärtat och förståelsen. Utan jag ger för att jag vill, för att han har gett. Jag bara, kan du ta lite av det jag har? Och när jag då har mina öppna händer, då ger Gud tillbaka. Gud välsignar på märkliga vägar. Och jag har hört lite för många berättelser om det här för att tänka att det bara hittar på. Jag har hört berättelser av er här i rummet, och det finns ganska många här som skulle kunna berätta om när du har gett och, du kan, och gett generöst. Det händer någonting. Då hände det här och det blev så här, och så såg jag att Gud välsignar tillbaka. I ett annat sammanhang, när Paulus talar om pengar, så säger han att vi inte ska sätta vårt hopp till någonting så osäkert som rikedom. Underbara ord. Sätt inte ditt hopp till något så osäkert som rikedom, utan vi ska göra gott istället. Första Timoteus 6. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar. Att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som ger en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. När jag väljer att ge mina pengar till Guds rike, till hans församling, så väljer jag bort någonting. Jag offrar någonting, absolut. Men jag kommer också vinna någonting. Paulus talar om att vi vinner liksom det verkliga livet. Och jag skulle kunna ha ett antal söndagar framöver. Tala om liksom hur givandet befriar vårt eget hjärta. Girighetens klor tappar lite av greppet när jag väljer att ge gång på gång på gång. Hur givandet faktiskt är en del av syftet med ditt liv. Redan från början, i första Mosebok 12, säger Gud till Abraham så här: jag ska välsigna dig och du ska bli till välsignelse. För ditt liv aldrig tänkt att bara handla om dig, utan Gud vill välsigna dig så att du blir till välsignelse. Så att ge vidare det vi har fått, det är en del av syftet med ditt liv. Givandet gör dig och mig mer lika Jesus. Hur det formar oss. Jesus, han gav allt. Följer jag efter på den resan? Hur givandet ger mig en... När du ger in i någonting gång på gång på gång på gång, så kommer du få ett hjärta för det du ger in i. När du ger in i församlingen, så kommer ditt hjärta för församlingen. Det händer någonting. Det blir ett, ska vi säga, ett positivt ägarskap. Det här är ju mitt. Vad händer? Jag vill vara med. Här har jag liksom gett in i det här. Att vinna det verkliga livet. Vet du, jag hörde ett samtal med en av er bara förra veckan. Så sa den här personen så här: jag har aldrig haft så mycket pengar sedan jag började ge mitt tionde. Och du hör ju hur galet det låter. Men man kan inte ge bort så här och så blir det mer. Och jag säger inte att Gud kommer välsigna dig, liksom ditt bankkonto. Det kan inte jag lova. Men jag vet att Guds ord säger att när vi ger, när vi är generösa, lever våra liv med en öppen hand, då ger han tillbaka i den handen. Inte för att jag ska få mer, utan för att det ska fortsätta gå igenom mig. Gud välsignar tillbaka, och hans matematik kan vi inte räkna ut. Britta och jag, vi har gjort det här under hela vår tid tillsammans. Under alla våra år har vi valt och bestämt oss att det är klart att vi ger tiondet till församlingen. Det är någonting som vi liksom väljer, för att vi vill hellre se någonting där än där. Vi vill ha det verkliga livet. Vi vill att Guds välsignelser ska komma oss till del och andra människor till del. Därför har vi valt att göra det här genom vårt liv. Vi vill bli välsignade för att välsigna. Vi vill att församlingen ska ha det den behöver, så att församlingen lokalt och missionen globalt kan växa och blomstra. Det vill vi ha, det vill vi se. Därför väljer vi att ge bort 10% av vår inkomst för egen del. Och för oss är det ett väldigt litet offer. För oss blir det ett väldigt litet offer utifrån vad Gud har gjort för oss och vad vi längtar efter att se. Det vi hade kunnat göra för de pengarna, det är inte lika stort och viktigt i våra liv. Och det här kräver, vi går tillbaka till början där, lite mod, sista bilden här. Att ta de där stegen. Det kräver inte så mycket mod kanske att ge en gång till en insamling. Man blir berörd i hjärtat, men nu ger jag en slant. Utan att välja det här regelbundna. Om vi tar tiondegivning, ska ge bort 10%. Hur ska det då gå? Precis. Du har ju fattat det. Det är ju det som är frågan. Ja, men då tar jag det steget ut i det här som jag inte riktigt. Men hur ska det då gå? Och där står Jesus och säger, precis. Hur ska det då gå, Jörgen? Litar du på mig? Litar du på mitt ord, på mina löften? Tror du att jag är bättre ekonom för dina pengar än vad du är? Det är inte svårt att vara i och för sig i mitt fall. Litar du på mig? Det kräver lite mod, lite tro. Och jag tänker så att Jesus, han vill inte göra oss fattiga. Och Jesus vill inte göra oss rika. Jesus vill göra oss fria. Tänk att inte vara bunden av dina pengar. Vare sig du har för lite eller du har för mycket. Utan få en större frihet i förhållande till. Vi ska vara goda förvaltare, absolut. Men tänk att få vara lite fri i förhållande till sina pengar. Jesus vill inte göra dig rik eller fattig. Han vill göra dig fri. Det är vad han vill göra. Och här finns givandet. Och min fråga, min utmaning till dig idag. Är att vill du börja ge ditt tionde till församlingen? Om du inte gör det idag. Om du inte vet hur mycket det är så kan jag hjälpa dig att räkna. Du får in lön eller pension eller studiebidrag på kontot nu i dagarna. Eller redan fått det. Jag kan hjälpa dig att räkna, det är jätteenkelt. Jag fick in så här mycket. Ta bort en nolla i slutet så har du hamnat rätt. Ja, men så mycket har jag aldrig gett. Nej, kanske ska börja. Och det som är lite spännande, eller det är jättespännande. Att det finns ett område där bibelordet säger så här. Att här kan vi få pröva Gud. Testa om det håller. Och i Malaki 3 så säger Gud så här till folket. För fullt tionde in i mitt förrådshus. Och pröva mig nu i detta. Och se om inte jag ska öppna himmelens fönster och låta välsignelser komma över dig. Andra gånger så säger Bibeln, ni ska inte pröva Gud, ni ska lita på honom. Men när det gäller våra pengar, Gud visste nog att det här sitter så hårt. Här behöver de få testa lite grann. Pröva mig nu detta. Vet, om du inte har gett det tionde. Börja nu i februari. Och så prövar du 6 månader. 6 månader. Och så har du det ordet från Malaki 3. Pröva mig nu detta. Kan du säga till Gud. Gud, nu tänker jag pröva dig. Det här är jätteläskigt. Jag vet inte hur det ska gå ihop. Men jag vill ta det här steget. Det här modiga steget ut i tro. Och då kommer du se. Att han finns där. Att han välsignar. Att han ger tillbaka. Att han bär dig mycket bättre än du bär dig själv. För han är trofast och god. Amen. Vi ställer oss upp och ber tillsammans.